Hej och välkomna tillbaka till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro.
Hallå, hallå! Vi är äntligen tillbaka efter sommaruppehållet.
Ja, och det här blir det första riktiga avsnittet, eller inte avsnittet, utan det första riktiga samtalet.
Så är det. Mm, för avsnitt har vi haft.
Det har vi haft. Vi har haft sommarandakter under hela sommaren med fem fantastiska talare som har gjort riktigt bra ifrån sig. Vi har fått massa med härlig feedback från dem, så om vi inte har sagt tillräckligt mycket tack, så tack ännu en gång till er som både deltog, det vill säga talade, och till er som har kommenterat och delat och uppmuntrat dessa härliga talare. Och vi har haft massa med lyssningar på de här, mer än vad vi trodde att det skulle bli. Vi tänker liksom att sommaren, men då går det neråt och det dalar. Men 12 000 lyssningar på 5 veckor.
Ja, det är jättestort. Det är ganska häftigt. Vi är så glada över det, verkligen. Så det har varit en fantastisk sommar. Jag hoppas att du som lyssnar också har fått njuta av sommaren, fått ta det ledigt och känner dig liksom uppladdad inför höstterminen. Och förra veckan så var vi ju på frizon då vi skulle spela in det här avsnittet. Så vi skulle köra någon sån här live-podd och det gjorde vi där på plats. Men nu så blev det inte riktigt allt så som vi tänkte oss. Så att vi behöver spela om avsnittet så att du som lyssnar får samma avsnitt som de på frizon fick. Så att du kommer inte gå miste av någonting även om det inte är någon live-upplevelse här i bakgrunden. Så.
Nej, men hur kändes det att vara på frizon om vi ändå skulle skapa lite känsla kring det hela? Hur var det, tyckte du?
Nej, men det var jättekul att få se alla olika events de har samtidigt och det var verkligen en festival. Och många ungdomar, många unga vuxna, det var härligt. Mycket stim, mycket folk. Så det hände grejer.
Och för den som inte känner till frizon så är det alltså en kristen konferens kan man säga för ungdomar som samlar runt 2000 ungdomar kan man säga. Och så händer det en massa grejer överallt hela tiden och en av de här händelserna var alltså en live-podd. Och jag tyckte det gick bra men som sagt det var lite grejer med tekniken och så att, som vi inte fick till. Så vi är mer än glada att få spela in det här igen så att du som lyssnar får det på bästa möjliga sätt helt enkelt.
Och vi har ju fått in recensioner, det brukar vi ta upp så fort vi får in några. Och nu så tänkte jag att jag läser upp här från en person som heter Michis84, eller kontot heter så i alla fall. Och den personen skriver så här: jag är så nöjd och tacksam över att ha hittat denna podd. Tack för ert kärleksfulla och kloka program, det hjälper verkligen mig i min tro.
Och det var fint.
Ja, verkligen. Och så har vi en till som skriver så här: bra, ärligt och viktigt, säger Jens. Så det är ju jättekul att man även känner, ja men jag vill skriva någonting nu under sommaren. Jag tittade på recensionerna och vi var 49 recensioner har vi fått in.
Men det betyder mycket när människor går in och tittar och söker igenom och ser en podd med mycket, med bra betyg och många som har röstat, så tänker de, oh, vad är det här för något? Det vill jag lyssna på. Och så går de in och lyssnar. Så det är det här spelar så att säga. Det är den rollen det spelar.
Just det.
Så vill man bidra till det och få fler att lyssna så kan man gå in på iTunes. Man måste söka upp podden, så om man prenumererar så hjälper det inte, utan man måste söka upp podden, gå in på den och skriva en recension eller bara ge ett betyg.
Just det.
Så hjälper det jättemycket.
Mm. Och nu har vi en hel höst framför oss som vi så ser fram emot. Vi har nya teman på gång och vi har även fått in frågor under sommaren som vi kommer faktiskt ta upp löpande här under hösten. Så vi är superladdade kring det, verkligen.
Utöver det så kommer vi också att ta våra första steg. Vi har ju pratat mycket om det här med att vi kommer starta en ny kyrka i Norrköping, i staden där vi bor och som vi älskar så mycket. Så här kommer vi starta en kyrka. Och inom inte så lång tid så kommer vi släppa mer information om namn och koncept och alla de grejerna. Men redan nu så kan vi säga egentligen att det kommer vara en ny kyrka med Bibeln i centrum för alla möjliga typer av människor. Gud har lagt speciellt på våra hjärtan att vi ska nå Medelsvensson. Mm. Det vill säga liksom nästan de allra flesta människor i Sverige. Och när vi säger medelsvensson så menar vi inte medelsvensson som etnicitet utan mer som livsstil.
Ja.
Den här människan som liksom lunkar på med sitt liv, tycker att han eller hon har allt, behöver inte Gud egentligen så mycket, tycker man. Och hur når man fram till sådana människor? Det ska bli spännande att utforska här under hösten. Men om det är så att du redan nu känner att det här låter jättespännande, det vill jag verkligen veta mer om, då skulle vi vilja att du hör av dig till oss. Skriv till hej@bibelpodden.se eller någon av våra andra sociala mediekonton. Så och ställ dina frågor och prata. Vi håller på att bygga ett kärnteam. Vi är liksom i startgroparna, så hör gärna av dig. Antingen om du bor i Norrköping, om du ska flytta till Norrköping eller om du bor i närområdet.
Yes.
Skulle vara jättekul.
Men när vi var på Frisonhemmen, tillbaka till det, så hade de ett tema som var hem. Och då skulle vi ju prata kring det här temat.
Ja, så jag tycker att vi går in på det direkt. På Frizon hade de som sagt ett tema som hette hem, precis som du sa. Och de önskade att vi skulle prata kring det temat. Och då tänkte vi, vad kan vi prata kring det här temat så att det inte blir, vad ska vi säga, det självklara. Typ det här med den förlorade sonen som kommer hem eller alla de här bra grejerna. Men vad kan vi göra liksom av det här? Och det var inte alldeles lätt, tyckte vi. Det vi har fått in, det vi får ju in massa frågor hela tiden, men vi får också in massa tips, och det är jättemånga som har undrat varför vi inte har pratat om våra stories tills nu, alltså våra vittnesbörd, hur vi kom till tro, varför vi kom till tro och så vidare. Så då tänkte vi, kan man inte slå ihop de två och så pratar vi om din story, Irena. Om dels, inte framförallt hur du kom till tro, det ska vi också lyssna på, men hur du kom hem till din kallelse, till din gåva, till den bana som Gud har för dig. Alltså du, Bibeln pratar om att vi springer var och en på en bana. Gud har en bana för oss, och hur hittade du till den banan? Det tänkte jag att vi skulle prata om.
Ja.
Så får vi in det här temat med hem på ett eller annat sätt, liksom, även om vi skruvar till det. Och då tänkte vi prata om det utifrån ett koncept. Och titeln på det här avsnittet är alltså Brödsmulor som leder oss hem. Och vad är nu detta, tänker du som lyssnar, och det ska jag berätta. Alla har ju hört den här storyn om Hans och Greta. De är ute i skogen. För att kunna hitta tillbaka hem så lämnar de en massa brödsmulor efter sig. Och när de sen upptäcker att nu är det dags att gå hem, så upptäcker de att men brödsmulorna är inte kvar. De är borta. Så att brödsmulor är liksom ett sätt för oss att hitta hem, att leda någonting. Man kan leda till exempel en mus till en råttfälla genom brödsmulor, tror jag.
Ostbitar.
Eller ostbitar kanske. Men man kan liksom lämna spår efter sig. Och jag tror att varje människa har massvis med brödsmulor runt omkring sig, och varje brödsmula, kan man säga, i det här avsnittet symboliserar en händelse eller ett val som man har gjort i sitt liv.
Ja.
Så varje människa är omringad av alla de här brödsmulorna, och några av de här brödsmulorna är faktiskt Gud som har lagt ut för att man ska nappa på den, och så ska Gud leda en framåt via då de här brödsmulorna. Det låter töntigt kanske, jag vet inte. Men
nej, det låter jättebra.
Men jag tror att det funkar.
Mer partisk.
Ja, precis. Och jag tror att det funkar. Jag tror att det funkar just när vi ska prata om ditt vittnesbörd. Hur Gud vid flera tillfällen har lagt brödsmulor framför dig, och hur du har nappat, och hur det har lett dig fram tills där du är idag. Så om vi börjar från den allra första brödsmulan i vårt koncept, så att säga. Hur kommer det sig att du började tro på Jesus?
Ja, alltså det hela började med att jag kommer ihåg att jag ville konfirmera mig tillsammans med mina vänner, och då var jag inte så intresserad av den kristna tron överhuvudtaget. Jag ville konfirmera mig bara för att jag såg att andra som gjorde det fick massa schyssta presenter, och jag var ju 15 år, så att man tänkte väl så då, jag vet inte. Så att jag och några vänner, vi beslöt oss för att konfirmera oss. Som sagt, så var jag där och var med på alla dessa kvällar, men var totalt ointresserad av den kristna tron. Och det kom en händelse då prästen frågade mig, ja men nu behöver jag veta, är det några som är döpta här? Och jag var inte barndöpt, och jag var inte vuxen eller troende döpt, jag var inte döpt överhuvudtaget. Och då sa han det, nej men då behöver vi ordna det på något sätt. Så jag ville hitta en kyrka där jag kunde döpa mig.
Förstod du vad det innebar liksom att bli döpt?
Nej, utan det var bara en grej man behövde göra väl, tänkte jag. Så, ja men kyrkan vill att man ska döpa sig, och då ska man göra det för att man ska kunna konfirmera sig. Så det fanns ingen liksom övertygelse eller någon liksom tro bakom det hela. Så jag kom i alla fall i kontakt med en tjej som bjöd med mig till kyrkan. Jag följde med henne till kyrkan, och jag var som sagt totalt ointresserad. Jag gäspade mig genom predikningar. Jag tänkte, vad är det här för typ av människor? De var ju schyssta och trevliga och sådär, men det var nog inget för mig, tänkte jag. Men sen så, när jag följde med ett par gånger, vid fjärde eller femte tillfället, så lyssnade jag faktiskt på vad han, pastorn, sa. Och det fångade mitt hjärta på något sätt. Och då kände jag sådär, men det han säger om Jesus och hur han berättar att Jesus är och hur han berättar att Gud är, för det var inte den bilden jag hade om Gud. Det liksom krockade, och det var mycket bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig.
För du har ju en slags kristen bakgrund, så du hade lite förutfattade meningar om vad det här med kristendomen var.
Ja, exakt. Alltså min pappa är katolik och mamma var ortodox kristen, så att då var det mer att om någon sa till mig, ja, men vilken religion tillhör du, så sa jag, ja, men jag är kristen. Men det var inget liksom mer än att jag bara sa det. Jag hade ingen egen personlig relation till Gud eller bad kanske 2 gånger om året eller det här klassiska man ber till Gud när man vill någonting eller när något
eller man går till någon julmässa liksom.
Ja, lite så. Mm. Så när han, pastorn i alla fall tillbaka till det, när han sa och pratade om Jesus på det sättet, då kände jag så här, om det han säger är sant, då vill jag ha det och jag ska testa det Gud och jag ska ge det hela mitt hjärta och se om det här är på riktigt, för jag kommer ju lägga märke till det om det bara är massa struntprat liksom.
Det kommer märkas.
Ja, så där så bestämde jag mig liksom för att ta Gud på allvar och testa honom, och efter det så har det varit en otrolig resa där jag fått se fantastiska saker hända.
Just det. Och då kan man säga att det där var den första brödsmulan som du tog upp som ledde dig liksom, det var första steget för dig att ta dit, för att leda dig dit där du är idag.
Ja, men så är det. Jag behövde ju ta upp den här första brödsmulan liksom för att kunna hitta till nästa som Gud hade för mig.
För att du visste inte ens vad dopet handlade om, du visste inte vad kristendomen handlade om, men du tog ändå upp den här första brödsmulan.
Mm.
Och ofta så kanske det är just så att vi får inte veta allt vi ska göra. Men vi får ju veta lite om vad vi ska göra.
Mm.
Lite som jag kommer att tänka på den här salmen, salm 119 och vers 105. Där står att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det vill säga att Guds ord är inte en strålkastare som visar liksom flera kilometer fram. Eller flera hundra meter i alla fall.
Ja.
Utan det är en liten lykta som visar lite i taget, liksom några meter i taget. Och man behöver ta steg framåt för att vägen ska lysas upp allt eftersom.
Absolut.
Men Gud kom i din väg och han la den där brödsmulan framför dig och du var på väg åt ett annat håll.
Mm.
Jag känner ju till din story.
Ja, precis. Jo, men det var jag. Jag blev ju kristen när jag var 15 år, så jag tror att jag gick i 8:an där. Och efter att halva terminen hade gått så kom jag då till tro på Jesus. Och jag hade ju andra planer. Och min plan var att jag skulle åka på sån här språkresa till Malta. Då hade jag berättat till mamma att jag ville åka till Malta för att jag ville lära mig engelska. Men jag hade andra motiv. Jag ville åka dit för att träffa snygga killar och festa loss och partaja. Och ingen skulle ha koll på mig. Leva livet liksom, tänkte jag.
Så långt ifrån föräldrarna som man kunde komma.
Så att de planer hade jag i alla fall och allt var beställt och klart och färdigt för att liksom bara vänta in den dagen då jag skulle åka iväg. Men efter att jag kom till tro och jag började liksom be till Gud och lära känna Jesus mer och mer, så började jag fundera kring den här Malta-resan, för den började ju närma sig. Och jag kommer ihåg i mitt hjärta att jag kände bara en fundering, men ska jag verkligen åka, för att är det verkligen rätt för mig att göra det här? Det var någonting som inte kändes riktigt klockrent, men jag kunde inte peka på vad det var för någonting. Och då kommer jag ihåg att jag satt och läste min bibel i Gamla testamentet, och då kom jag på den här boken i domarboken om den här killen Gideon, där han själv prövade Gud om Gud verkligen hade någonting för honom. Där han tar den här ullen som ska bli blöt och sen så säger han till Gud, se till att allt runt omkring den blir blöt men ullen själv får inte bli blöt. Och sen så var det tvärtom, att den skulle bli blöt men allt runt omkring skulle vara torrt.
Nu sa du samma sak 2 gånger.
Nu gjorde jag det. Men
Först skulle ullen vara blöt och allt skulle vara torrt, och sen skulle det vara tvärtom, att allt skulle vara torrt och ullen skulle bli blöt.
Det var det jag ville säga, så är det. Så att jag läste den. Hur många gånger läste du den kanske någon hörde?
Precis. Det var andemeningen du fick med dig.
Ja, precis. Nej, men så jag läste den och då tänkte jag, wow, vad häftigt om Gud kan göra så med den här killen och han svarar på honom på det sättet, då kan han verkligen göra det med mig, tänkte jag. Eller varför inte? Gud är väl inte skillnad på människor. Så då bad jag till Gud och då sa jag så här, okej, men det känns lite märkligt det här med den här Malta-resan. Det är någonting som inte känns bra. Så jag sa till honom, om du inte vill att jag ska åka på den här resan, då får du göra det på det här sättet. Och jag kommer ihåg att jag ville lägga ribban så högt. Jag tänkte, nu
gav du liksom Gud instruktioner.
Ja, men lite så här, nu kommer jag göra det så svårt för Gud liksom att möta mina behov här, eller liksom möta mina demands som jag hade. Så då sa jag till honom, nu på söndag, då vill jag att pastorn ska komma upp efter att första låten har berört, efter att vi har sjungit den första låten.
Är det något han brukar göra?
Inget som jag har lagt märke till, nej.
Nej, nej.
Och då skulle han säga till mig att om jag skulle åka på den här resan eller inte, jag vill att det skulle vara supertydligt liksom. Och då bad jag så här, i Jesu namn, amen. Jag var superförväntansfull inför vad som skulle hända på söndagen, och söndagen kom i alla fall. Jag var laddad för att se om Gud verkligen har liksom hört mig nu när jag bett till honom.
Och vi ska bara tillägga att det här var alltså en stor kyrka med, vi svarade flera hundra
på plats. Ja, verkligen, vi har till 800-900 någonting.
Ja, och då ville du att Gud skulle prata genom den pastorn till just dig bland alla de där 800-900 personerna.
Exakt. Så jag kommer dit, gudstjänsten börjar, första låten sjungs och jag trodde inte mina ögon när jag såg det här. Pastorn kommer upp och så tänker man ju alltid så här, ja, men han kanske har någon informationsgrej liksom som han vill dela med sig.
Typ prata om larmet eller något sånt där.
Eller, men så kommer han upp där och så säger han, ja, nej, jag tror att jag har en hälsning från Gud här till en person och det är så att du har planerat en resa som du har tänkt åka på, men Gud säger till dig att du ska inte åka på den här resan utan jag har en annan resa för dig.
Wow.
Och jag var helt så här, wow, det där är till mig, så häftigt. Och folk bara, ja, det var det säkert. Men
och det,
det var så stort för mig.
Och då hände just det som vi skrattade åt nyss. Att bland alla de här 800-900 personerna så pratade han till just dig.
Absolut.
Sen kanske det var någon mer också som kände sig träffad som gick igenom den liknande grejen. Det vet vi inte.
Mm.
Men på något sätt så satte det här kurs för hela ditt liv. För du åkte inte på den resan utan du gjorde någonting annat istället.
När jag åkte på min första missionsresa, 2 månader efter att det här hände, så kom det ut information om en organisation som heter Mission SOS. De skulle åka till Bulgarien och ha en missionsresa där. Och det var första gången någonsin som de sänkte åldersgränsen från 18 till 16.
Och du var 16?
Och jag var 16 veckan innan jag skulle åka, så fyllde jag 16 år. Och ja, det var så stort. Och jag fick vara med och se sådana fantastiska saker som Gud gjorde. Jag fick se sådana under och mirakler som... Ja, det var helt otroligt. Jag fick predika och berätta om Jesus för första gången. Jag bara kände att det är det här jag ska göra resten av mitt liv. Så Gud liksom märkte mig för livet med den resan.
Ja, det förstår jag. Men du sa att du var 16 år gammal.
Mm.
Och då går man i 8:an, va?
Ja.
Mm. Du gick i 8:an. Hur var reaktionerna bland dina kompisar? Eller berättade du om allt det här för dem? Och visste de att du hade blivit kristen? Och vad tänkte de?
Ja, alltså det märktes att jag blev kristen, för att jag som person gillar ju att prata mycket och jag delar med mig av det som jag har nära hjärtat. Så det gjorde jag innan jag var kristen och det gjorde jag så här efter att jag blev kristen också. Nu, skillnaden var att jag började plötsligt prata om Jesus, vilket var en jättechock för många.
Var du ensam i klassen som kristen?
Ja, exakt. Men jag hade alltid så där skinn på näsan, tror jag i alla fall. Så jag vågade ändå berätta om min tro och dela med mig. Jag kommer ihåg speciellt efter den här missionsresan också. Kom jag hem och berättade till klassen. Typ, ja, men jag såg döva människor fick tillbaka sin hörsel. Liksom, och jag såg det här hända. Och de tänkte, nu har hon blivit helt knäpp. Liksom.
Ja, det kan jag förstå att de tänkte.
Men det var verkligen, verkligen häftigt. Jag kommer ihåg speciellt en händelse. För det var ju många som ifrågasatte, så här, är det någon tonårsrevolt nu som hon går igenom, att hon liksom vill börja tro på Jesus. Du vet, man super inte utan man börjar tro på Jesus istället som tonåring typ. Och jag kommer ihåg att inte bara att vännerna ifrågasatte utan även vissa lärare ifrågasatte. Och okay. De under lektioner så ställde de sådana frågor där jag nästan fick stå till svars för allt som har hänt tidigare inom liksom kristendomen. Vilket är ganska tungt att bära det på sina axlar när man är 16 år.
Du blir liksom lite som påven som ska stå till svars nu för allt liksom som har hänt i historien.
Ja, men lite så. Och jag kommer ihåg att vi hade en uppgift som läraren ville att vi skulle göra. Och det var att vi skulle skriva på ett A4-papper om hur vi trodde att världen kom till. Och då sa den här läraren det att nej, men ni får skriva precis hur ni själva tror. Vad som är er övertygelse. Hur ni tror att hela världen kom till. Liksom hur allting skapades. Och det gjorde det utifrån min tro. Och då tänkte jag, men Gud är den som står bakom alltihopa. Han har skapat människan och hela den grejen. Liksom. Och det stack ju ut, det kan man säga, minst sagt.
Det kan jag absolut tänka mig att du gör. Och det är nog många som lyssnar på det här som känner likadant. Alltså att man tror att Gud har skapat hela universum. Och vi kommer ha ett avsnitt om det, varför vi tror att det är den bästa förklaringen till hur allting kom till. Men många ungdomar som är kristna kanske känner just det, att man känner sig ensam.
Mm.
Och man känner sig kanske lite dumförklarat för att man tycker just så.
Mm. Och jag var den enda som hade skrivit så. Så den här läraren ville prata med mig själv. Så hon tog mig in i ett rum och så sa hon, du, jag skulle vilja bara gå igenom med det här pappret som du har skrivit eller din uppsats. Så vi pratade kring det och jag kommer ihåg att hon ställde sina frågor. Och jag kände lite sådär, hon var så mycket äldre än mig. Hon hade mer erfarenhet än vad jag hade. Hon hade mer kunskap än vad jag hade. Hon kunde argumentera mycket bättre än vad jag kunde. Alltså jag tänkte ändå en 45-50 plus liksom och en 16-åring. Då, det är lite skillnad. Men jag kommer ihåg att jag sa det till henne att nej, men jag kan inte svara på alla dina frågor och jag kan inte det här och det här. Och du har säkert gått igenom mycket mer än vad jag har, eller det har du gjort. Men en sak vet jag, och det är att det jag har läst om Bibeln och det jag har mött om Jesus är på riktigt. Och Jesus är på riktigt och han har mött mitt hjärta och han har gjort en sak i mitt hjärta. Och Och det är verkligen liksom sant och äkta. Och, ja, så jag fick bara dela med mig evangeliet om vem Jesus är och varför han kom.
Wow.
Och jag kommer ihåg att min fröken bara satt där och bara lyssnade, och efter en stund när jag fortsatte...
Vad tänkte du när hon lyssnade? Tänkte du att varför...
Nej, jag var så men jag var så inne i det, för att Gud är sann och han är levande och han har gjort någonting i mitt hjärta, och jag vill berätta det för min fröken, och så får hon göra vad hon vill med det.
Just det.
Men medan jag berättade och talade till henne, så såg jag hur liksom hon blev helt fylld med tårar i ögonen och blev väldigt berörd. Och då började hon öppna upp sitt hjärta och berätta om sin resa och om olika familjesituationer, och jag var totalt chockad och tänkte, wow, vad hände här nu liksom?
Att Gud kan använda en ung 16-årig tjej på det sättet alltså.
Det var helt fantastiskt, verkligen.
Så starkt. Och det där var, kan man säga, den tredje brödsmulan som Gud la i din väg, som du tog och sa ja till och gjorde någonting av. Och jag tänkte på just det, att du var ju på den här missionsresan i Bulgarien. Du hade fått se mirakler, som du själv berättade, och fått se massa med olika grejer. Men sen så kommer du till Sverige, och på ett sätt ett annat land, ett annat kristet klimat. Du är på hemmaplan, men så använder Gud dig ändå. Fast kanske på ett lite annorlunda sätt. Och där kan vi nog lära oss någonting, att våran gåva, eller den gåvan som Gud har gett varje människa, den är inte nödvändigtvis bara andlig. Alltså den kan inte bara användas på ett sätt. Till exempel, jag tänker på om man är duktig på att jobba med barn, då kan man antingen ha en familj med många barn, eller så kan man jobba med barn inom kommunen, inom förskola eller inom privatskola, eller så kan man jobba med barn inom kyrkan. Alltså att samma gåva kan användas på flera olika ställen.
Nej, men du har helt rätt. Alltså för det första så är Gud densamma. Han är lika mäktig till att göra sakerna ute på missionsfältet som i Sverige. Så att man ska inte begränsa Gud på det sättet i sitt hjärta i alla fall. Men jag tänker det du säger om gåvan, att det stämmer helt och hållet. För att jag gillar att kommunicera, jag gillar att prata, jag gillar att dela med mig. Och det gör jag i kyrkan genom att jag predikar och liksom föreläser och gör allt det. Men sen använder jag samma gåva i kommunikation och tala inom vårt företag, att jag jobbar som säljare. Och jag kommer ihåg, det blev så tydligt för mig när vi skulle göra en informationsvideo i vårt företag, där vi skulle berätta om de tjänster som vi har. Då stod det där framför och var passionerad kring det vi hade. Och det kändes så märkligt att se mig själv liksom vara så passionerad och tala så övertygande om en sak och bara, vänta nu, jag pratar om en produkt. Nu pratar jag inte om Jesus, men det är ju samma gåva.
Du
men
var
bara
van att göra liksom visionsvideos eller typ så här inspirera inför någon kväll, ungdomskväll vi hade i kyrkan eller så. Och nu använder du samma gåva fast för att presentera ett företag.
Och det finns ju inte liksom en kristen gåva och en icke-kristen gåva som Gud fördelar, utan Gud fördelar sina gåvor ut efter hur han vill bland alla människor. Alltså de människor som inte tror på Jesus har ändå fått de gåvorna de har från Gud. Så att det är han som har fördelat dem, och
precis.
Och det är
då lägger
hur vi använder dem bara.
Och då lägger han just de här brödsmulorna för att man ska hitta rätt till rätt bana så att säga, och kunna använda sina gåvor för att välsigna andra. Och det behöver inte nödvändigtvis vara i kyrkan. Det är oftast inte i kyrkan, de allra flesta jobbar ju på något annat ställe. Men Gud kan hjälpa och leda, och då gäller det att försöka ta vara på de tillfällena som Gud ger. Men längs vägen har du aldrig liksom, för det låter som att allting bara går som på räls och allting är bara guld och gröna skogar och den ena händelsen efter den andra. Har du aldrig tvivlat eller känt liksom att är det här verkligen vägen som jag ska ta?
Jag har aldrig tvivlat över min kallelse eller över min förmåga att göra saker och ting, för det har varit väldigt tydligt för mig ända sedan jag var liten. Så har jag dels haft en egen övertygelse, men fått det bekräftat av massvis med människor. Men däremot så har jag faktiskt...
Med liten menar du 16?
Ja, 16-17, precis. Men däremot så har jag tvivlat på om Gud har valt rätt person, om han verkligen liksom har tänkt klart och tydligt här med att han vill använda Irena för det här syftet. Det har jag tvivlat på många gånger.
Hur såg det ut? Alltså, hur kunde det ge sig uttryck?
Jag kan tillbaka till tonåren, för det är där vi pratar om. Så jag tänker jag tar händelse därifrån. Så kom jag på en händelse när vi skulle be i kyrkan. Vi skulle ha en sån här bönekväll. Och det var fullpackat med människor där. Folk ville komma dit. Och då fick jag en fråga om jag kunde be för ungdomarna. Så min ungdomspastor kommer fram till mig, som var då Andreas Nilsen, som är pastor nu i Hillsong Church i Stockholm. Så han kommer fram till mig och så säger han, du Irena, skulle du vilja be för ungdomarna? Och jag sa absolut ja, det vill jag. Och sen efteråt när han gick så bara, nej, vad har jag sagt? Mm. Och jag var så nervös och jag fick sån handsvett, och det var verkligen inte, när jag får handsvett så är det inte lite handsvett.
Och utan jag kan bekräfta att det är verkligen inte
alltså,
lite.
Alltså det är liksom, det rinner floder av liksom.
Nej, men folk du vet, kan liksom döpa sig i ditt ja, handsvett precis. Om de vill.
Man behöver ingen dopvatten, man kan komma till mig.
Stänka lite handsvett.
Nej, men det är så äckligt. Så, att, så är det. Vi har alla våra grejer. Men jag fick sån enorm handsvett. Hjärtat bankade liksom så högt. Och jag var helt tom i skallen. Jag tänkte, oftast vet man, ja, men jag kan be för det här och det här och det här. Men jag hade ingen aning. Alltså det var helt tomt. Och jag fick sån panik. Så jag började hota Gud. För det är vad vi gör människor när vi får panik. Vi vänder oss till liksom, han som har skapat allt. Och så vänder
först,
vi oss till honom.
Sist så gav de instruktioner och nu hotade honom.
Ja, precis. Det började
du måste
bra.
Vara hans favorit.
Jag måste vara hans favorit. Eller hur? Han bara, here she goes again. Ja. Nej, men så att jag gjorde det. Så jag sa det till Gud. Liksom, att Gud, du måste hjälpa mig. Jag vet inte vad jag ska be om. Jag har ingen aning. Jag är så nervös. Om du inte hjälper mig nu så kommer jag aldrig mer öppna min mun och berätta för människor om att du finns. Liksom. Okay. Jag var verkligen superextrem. Ja. Jag är allt eller inget som min person. Så, men i alla fall, så när jag väl kom upp till scenen så var jag fortfarande alltså vettskrämd, och ungdomspastorn står där och han pratar och jag tänkte så här, jag har ingen aning om vad jag ska säga. Och så fort jag får den här micken och jag blundar så kommer en sån frid över mig. Alltså det bara kommer en sån klarhet i mitt hjärta och mitt sinne att jag bara, det är som att orden läggs på min mun och jag vet exakt vad jag ska be om. Mm. Och efteråt så bara kändes det helt fantastiskt. Jag var helt överlycklig och tackade Gud för att han liksom lyssnade på mig.
För att han böjde sig för ditt hot, eller vad man ska säga.
Ja, nej men Gud är så god och det, han är så underbar och han har sån kärlek och omsorg om oss människor. Alltså när vi står där och har våra knytnävar på det sättet för att vi är desperata och vi vet inte vad vi ska ta vägen, så ser han förbi det och möter oss där vi är. Mm. Och han vill inget annat än få oss att växa in i det som han har för oss.
Så är det. Och det här med bön kan verka som en liten grej. Jag tror många känner igen sig också. Just det här att man kanske är nervös inför att be. Men för det var det en stor grej.
Ja,
och jag
verkligen.
Tänkte just det här att du fick frågan av din ungdomspastor. Att vill du göra det här? Och då sa du direkt ja.
Mm.
Och ditt ja för mig blir som att Gud la en brödsmula framför dig. Och du plockade upp den. Och tog ett steg i den riktningen.
Mm.
Och upptäckte en ny sida av dig själv kanske. Eller Gud hjälpte dig att upptäcka en ny sida av dig själv.
Ja.
Och det hjälpte dig i sin tur då att hitta din bana och göra det som du gör idag.
Mm. Ja, bara en liten grej här. Jag läste en artikel om en entreprenör som är jättekänd som jag inte kan namnet på nu. Men då sa han det att när du liksom vill du vara framgångsrik eller vill du göra någonting och liksom göra de här sakerna som andra drömmer om att göra, säg alltid ja och sen så klurar du ut på hur du ska göra det.
Ja.
Det tycker jag är en ganska skön grej.
Den kan vi göra ett avsnitt av, bara den.
Ja.
Men det var i alla fall din fjärde brödsmula, och ni som lyssnar märker hur pedagogisk jag har varit med mina brödsmulor. Men vi hinner ju inte gå igenom varenda händelse i ditt liv, utan jag tror att ditt liv, precis som alla andras liv, är fyllda med brödsmulor, tillfällen, val i livet som Gud lägger framför oss, som han vill att vi ska plocka upp. Och gör vi det, säger vi ja, tar vi den brödsmulan, så leder det oss på en specifik stig som Gud vill att vi ska vandra på.
Mm.
Och gör vi inte det, så kommer Gud lägga nya brödsmulor och ge oss nya chanser och nya möjligheter att vända tillbaka och kanske välja rätt spår. Så det är aldrig någonsin för sent, eller hur?
Nej, verkligen inte.
Och nu i höst, vad är det för brödbitar som Gud kommer lägga i din väg? Var öppen för det, håll utkik för vad Gud vill göra i ditt liv och våga säga ja till utmaningar. Våga plocka upp de här brödbitarna och brödsmulorna som kommer leda dig på rätt spår. Och känner du att du har hamnat lite snett, så finns det alltid en väg tillbaka, som sagt. Och jag tror alltid att när vi känner att vi är så långt bort från Gud, så är det bara en känsla hos oss själva, utan Gud är alltid inte längre bort än vårt eget andetag. Så fort vi vänder om minsta lilla, så är Gud där och tar emot oss och leder oss rätt igen. Tack så mycket, Irena, för att du ville dela med dig av din story. Vi berör ju väldigt mycket kring det här med vägval, med liksom Guds ledning, och vi hinner inte gå in för djupt i det, men vi har ett helt tema kring det som vi har gjort tidigare som heter vägval. Så scrolla tillbaka i iTunes-listan så ser du en massa avsnitt som heter vägval, och de finns också på vår hemsida. Om du trycker på menyn så finns det en knapp som heter teman, och där så kan du hitta det här med ett vägval. Ett långt tema som handlar just om hur vet jag vad som är Guds vilja för mitt liv, och så vidare och så vidare. Vi avslutar så här. Är det någonting mer du vill säga, Irena, innan vi säger hej då till våra lyssnare?
Ja, det är att fortsätta följa oss via sociala medier. Vi finns ju på Instagram och Facebook, och är det så att man inte har tillgång till det så kan man gå in på bibelpodden.se och få all information där vi släpper om vad som händer. Och ja, det var det. Så vi återkommer väl om en vecka.
Då säger vi hej då till allihopa.
Hej då, ha det så bra.